Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på ren östgötska där jag, Davva, och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker?
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Jag hade en kompis som sa det. Han hade varit i ett sånt där Teams-möte eller Zoom-möte. Mm. Så hade han sagt, jag kan inte unmuta min mikrofon för jag har för mycket alkohol på fingrarna. Och det var liksom sammanfattat 2020 på något sätt.
Hela rummet är fullt med mikrofoner, det luktar alkohol, då vet man att det är inspelning av ekonomi på riktigt som pågår. Hjärtligt välkomna hit, hjärtligt välkommen Mattias.
Ja, tack så hjärtligt.
Hur är hjärtat idag?
Jo, det är så hjärtligt allting.
Så. Är det så?
Ja, men det är ju höst, och, men det solen skiner. Det finns ju inget bättre än de här solskinande höstdagarna, tycker jag.
Så att, jag är övertygad om att någon sitter på bussen just nu och det regnar som fan och är mörkt och man ska hem. Och så säger man att du sitter där bara, solen lyser.
Ja, jag vet. Då skiter vi det.
Ja, det är så. Men man kan säga att vi har sol på insidan om du inte har det ute, så bjuder vi på en liten stund sol då.
Aha.
Kan man väl säga.
Fan, du är på hugget idag, klämmig och fin.
Jag försöker.
Ja. Liksom,
hur gick det med nypon? Har du gjort färdigt?
Ja, det har varit fantastiskt. Ja. Nu har jag gått till, nu försöker jag rensa de sista Karl-Johan-svamparna som inte har blivit maskätna. Så att jag letar febrilt efter Karl-Johan som inte har blivit mögliga eller som har blivit
uppätna. Men går du hitta dem som inte... Jag tycker så här, jag har gett upp på dem där, för att det är alltid... Man, så här, det är som after eight. Du vet, man tänker såhär, en after eight. Och så bara, nej, det var bara tomt papper. En after eight, nej, det var bara tomt papper. För någon jävel stoppar tillbaka papperna i kartongen.
Ja, det blir man vansinnig
så
på.
Tycker jag Kalle Johansson bara, nej, det var masketten. Det var masketten.
Men du vet, alltid. Du behöver ju inte hitta många. Om du skulle jämföra med kilo i korgen när man går ut, så får man ju hitta ganska många svartrumpet och trattisar som man har plockat nu på sista tiden. Så är det ju inte så många Karl-Johan du behöver liksom hitta för att få samma mängd.
Nej.
Så att se någon som är fräsch och direkt hugga den, så förväljer den och sen ner i frysen bara.
Ja.
Och sen får man göra något riktigt smärrigt av den.
Du torkar den inte?
Nej, jag gör inte det.
För det köper jag ju, i Sverige är det plats. Fruktansvärt dyrt med torkad Karl-Johan-svamp. Men i Frankrike, i Italien, i Spanien, det går ju att köpa för småttepengar kan jag säga, jämfört med i Sverige. Och det är ju så fruktansvärt gott i en soppa eller i en pasta. Eller
men jag förväller för att jag tycker det går snabbast att ta minst plats. Alltså då blir ju påsarna ganska små i frysen.
Men du får inte riktigt den där, det är någonting med smaken när man torkar.
Ja, men då får man fuska med lite
fond. Skitsamma, nu är ju inte vi en matlagningspodd.
Nej, verkligen inte.
Det kanske vi borde skapa en spin-off. Själv gjorde jag oxsvanssoppa igår.
Aha, du
fattar
ser.
Hur gubbigt är det på en skala?
Ja, fy fan. Ja. Nej, jag äter ju knappt kött längre. Så att oxsvansen där, det är bra att du tar rätt på hela djuret. Men
jag tog bara rätta på svansen. Jag hade inte resten av oxen hemma.
Nej,
köpte bara svansen.
Ja, det är gubbigt. Det får du inte bjuda på. Jag har ju blivit lovad ostfondyn vid nästa middag.
Ja, vill du ha den då?
Ja, du har ju potat med den nu i flera veckor.
Ja, absolut. Det är klart det blir den. Ja. Och så kanske vi gör den som en... del av middagen, så inte, för den är jävligt tung och du som inte, det är klart du ska få oss från dig kompis.
Det är bra. Och idag, nu då, vi måste komma till saken här. Därför att idag känns det extra pirrigt och roligt. Och det säger vi ju ofta, men jag tror att det beror på att vi faktiskt känner så.
Ja, men det är...
Och vi har fått många frågor hur det är egentligen med författare. Generellt författare, ekonomi och hur funkar det, och jag är sugen att börja skriva, men hur ska man göra?
Ja, men det är många ström också... tror jag, speciellt kanske en sån här tid, man tänker så här, fan, ska jag sitta nu och kontora mig i 20 år till? Jag vill ju ha en skriverskur, jag har en vision om att jag ska vilja berätta min historia eller andra historier eller...
Ja, och sen
så
är det ju också,
det är väl en sån här...
precis, men sen är det ju också många som tänker, inte minst i dessa tider, men rent generellt har vi fått mycket frågan genom åren att hur så här, jag skulle vilja sadla om, jag skulle göra något annat, och hur vågar jag det? Mm. Och då har vi ju hittat liksom Sverigestjärnan i det här, mm, som både har lyckats fantastiskt bra som författare och som har sadlat om.
Verkligen.
Och självklart, ja, då, som också bidrar till att det luktar desinfektion här inne nu i studion. Tre stycken insmorda personer. Så att jag tycker vi bara går rakt på sak här då och välkomnar Simona Arnstedt hit!
Tack.
Du har ju kombinerat båda de här. Du skriver som en dröm och du sadlade om.
Ja, jag älskar mat och ost också.
Ja, du kanske ska vara med på våran fondy.
Ja, gud, och starta matpodd. Ja, jag har sadlat om sent i livet. Jag var 40 när jag började skriva.
Och du måste bara fråga, du var psykolog innan?
Ja, jag jobbade som psykolog på deltid. Jag var utbildad psykolog och jobbade som deltid, för jag hade barn då i förskoleålder.
Mm.
Och jag har sadlat om och jag har gjort det till ett sån här drömyrke då. Jag tror att det är när man frågar svenskar vad de vill, liksom vad som är deras drömyrke, så kommer författare jättehögt upp. Men en sak till som...
Och psykolog är väl bland de svåraste linjer att komma i, eller ja, samhällsprogram
att komma in. Ja, fast det är ganska lätt sen när man väl är inne. Alltså det var inte det mest utmanande jag gjort.
Du förringar det. Men det är för
nej,
det.
Jag förringar inte, men det svåra var att komma in.
Ja.
Mm. Men sen tillbringade jag väldigt mycket tid med att se på tv-serier. Ja. Jag låter det vara osagt, det var länge sedan. Men det jag ville komma till också med det här, som inte är oviktigt eftersom det är en ekonomipodd, det är också att jag försörjer mig själv på... Mm. Mitt skrivande. Det finns många författare som jobbar, alltså att jobba heltid som författare och försörja sig som författare är faktiskt två olika saker.
Just det. De pengarna som betalar bröd och mjölk och hyra är författarpengar.
Ja, och mig och mina två stora barn.
Och du menar ofta är det så när någon är författare att om man tittar lite närmare så skriver de och ger ut böcker och förstås är författare, men det är inte det som betalar.
Nej, folk brukar fråga mig vilket är det bästa rådet liksom, om man vill försörja sig som författare, och det är att vara giftrikt. Mm. Det är liksom, för att vi är inte många ensamstående mammor som skriver böcker och drar in liksom, till mat och hyra på det.
Men låt oss ta det här från början då. Så du är psykolog,
ja.
Du har små barn och är någonstans kring 40, va? Och sen så måste ju någonting hända som gör att man så här bara sparkar ut tryggheten genom fönstret och bara tänker så här, jag gör något helt. Alltså nu när man har facit i hand så är det lätt att hylla det, men det måste ju varit en process. Det kan inte bara varit
det var en lång process. För det är ju skillnad på att börja skriva och sen bestämma sig för att satsa på skrivande. Så att jag började skriva och det var verkligen från en dag till en annan. Det var som att någonting sa klick i mitt huvud. Jag är, som de flesta som är författare, har jag alltid drömt om att skriva. För mig var ju frågan vad jag skulle skriva. Jag kommer från ett sån här superintellektuellt hem. Så att länge hade jag tankar om att jag skulle skriva mörker och svärta och dysterhet och psykologiska, ja men ni vet, fin litteratur. Parallellt med det så tyckte jag väldigt mycket om att läsa böcker som handlade om kärlek och humor och liksom som var härliga och som också slutade lyckligt. Och sen så en dag så sa det bara, det sa verkligen bara klick. Jag skulle skriva en bok som handlade om kärlek, som hade humor, som hade erotik och som slutade lyckligt. En sån bok skulle jag skriva. Och det var verkligen, jag kom på det på helgen och sen satte jag mig på måndagen och började.
Så du var liksom, när du startade datorn, då var du, hade liksom huvudet var ändå färdigt att det ska bli en bok av det här?
Nej, utan det var att jag ska testa och skriva. Jag kunde ju ingenting. Och det hade nog inte gått om inte internet fanns. För jag fick ju verkligen sitta och googla hur skriver man dialog, hur skriver man en bok. Och det tog lång tid när jag fick någonting som började likna ett manus. Så efter kanske ett år så började jag tänka, oj, jag kanske ändå ska satsa på det här och försöka få boken utgiven. Jag fick i 40-årspresent fick jag en skrivkurs också. Så att runt den tid, då började jag ändå tänka lite grann att åh, tänk om jag får ut en bok. Och sen så småningom då, så alltså det var en jättelång process. Så snabbspola 15 månader fram, då har jag blivit refuserad av alla förlag i hela Sverige. Och en del har refuserat mig flera gånger. Och det var liksom så här, för då hade jag skrivit en historisk kärleksroman. Och det var verkligen så här, jag fick kommentarer som att men du kan ju skriva, varför skriver du inte en deckare istället? Eller men du vet, en riktig bok. Det var liksom på den nivån.
Mm.
Och man måste vara så envis som jag var, för att det här är en tuff bransch. Men efter...
Hur var du det då? Därför att om man är
ovan... Det bara gick inte att göra något annat. Jag slutade med alla mina andra intressen. Jag slutade liksom bjuda hem folk. Jag slutade jobba i trädgården. Jag var så uppslukad av det här. Jag gick upp tidigare på morgnarna för att skriva. På julafton minns jag hur jag smet iväg och satt en stund och skrev. Alltså jag kunde inte låta bli.
Men tar man inget intryck av när proffs efter proffs efter proffs säger så här, det här går inte att sälja, det här går inte ut, det här vill ingen ha, det här inte, finns ingen marknad för, blir man inte nedsliten?
Det formuleras ju inte så, det här vill ingen ha, utan tack för, men det här passar inte vår utgivning för tillfället. Nej, men, standardsvaren.
Just det, men du förstod ju ändå varför det inte passade, för de inte trodde att det fanns några pengar.
Men jag trodde så mycket på mig själv, och jag började också göra lite marknadsundersökningar. Det här som jag skrev, det är ju någonting som kallas för romance, det är världens största litterära genre.
Mm.
Vi har inte det i Sverige, eller hade inte det på den tiden. Men jag läste väldigt mycket på engelska. Jag såg ju den här genren att den fanns. Och jag tänkte så mycket som... Jag älskar den här genren så mycket som andra verkar älska den här genren. Det borde gå hem i Sverige. För ofta var det liksom genren de slog ner på.
Mm. Sticker ju ut hakan med att säga att det är tantsnusk.
Det var någon som sa det inför idag.
Om
i alla fall,
jag har hört det.
Hon är jättebra författare. Och det är lite tantsnusk.
Gånger, ja. men alltså det här... Nu drar igång någonting som du inte hade räknat med. För grejen med tantsnuskar, det är så här. Kvinnor som skriver böcker som handlar om kvinnor, som läses av kvinnor och som kanske utforskar sådana ämnen som kvinnor av tradition är mer intresserade av, kärlek, relationer, har genom århundraden på olika sätt hånats och nedvärderats. Och enligt mig så är ju det här en feministisk fråga. Det är en patriarkal struktur som inte vill att kvinnor ska läsa för mycket, att de ska göra saker som drar dem från det som man tycker att kvinnor borde göra, det vill säga stanna hemma och hålla tyst, typ. Mm. Tantsnusk är en term som myntades på 80-talet. Det var stort då, något som kallades för flärd, lust och njutningslitteratur. Då kom de här stora Lace och Jackie Collins och Judith Kranz. Mm. Och då läste Jan Myrdal de här böckerna, och han förfasade sig över dessa förskräckliga böcker, och han myntade ordet tantsnusk. Det är ingen som kallar för Jan Guillou eller Stig Larsson för gubbsnusk eller något sånt, utan det är uteslutande litteratur av och för kvinnor som genom årtionden, århundraden ska liksom få såna här etiketter på sig. Och jag har ju fått den här frågan jättemånga gånger, och jag tycker man måste ändå ställa sig frågan, varför är det så?
Mm. Ja, varför är det så?
Jag tror att det är så. Av tradition så allt som kvinnor pysslar med har lite lägre status. Men jag tror också att det finns en vilja att alltid hålla kvinnor på plats. Och därför gör man så här.
Men är det så fortfarande då? Alltså, känner du... Ja, nej, men det är därför jag tycker det är intressant. Det är därför jag ställer frågan. För att jag lyssnar på jag försöker ha lite koll på omvärldskoll på våra poddar, eller på poddar som finns. Jag tycker det är kul att lyssna på poddar. Och då lyssnade jag på Klara och Mia, heter de ju inte, de heter ju...
Anna och Mia.
Anna och Mia, precis. Och där har du då gått över, tycker jag, de pratar om kvinnliga könsorganet och liksom gasade på så hårt så att det känns som de här riktiga gubbjävlarna gjorde på... Det känns som att det har liksom skiftat över någonstans. Mm. Så att nu, de pratar om det som man inte orkade att höra grabbar snacka. Nu fanns ju inte poddar på det sättet för 20 år sedan. Men alltså att det, så här, pennan verkar svänga rätt hårt. Liksom. Du gjorde ju det här då när du började liksom. Förstår du vad jag är ute efter?
Men jag undrar, någon sa någonting till dig om tantsnusk. Var det någon som hade läst mina böcker eller inte?
Ja, precis. Min fru har läst dem och tycker de är helt fantastiska. Alltså hon väntar ju på nästa bok liksom, som nu precis har kommit, som vi ska prata mer om sen. Och tycker att det är så härligt och befriande och så jävla bra böcker. Varför vi ju ville träffa dig. Och då var det just det här, och då vi frågade runt lite grann och läste runt. Jag läste lite recensioner och sådär. Och då har ju det här ordet tantsnusk dykt upp i olika sammanhang.
Men faktiskt inte, och det är det som jag tror är kanske det som är följdfrågan här, faktiskt inte dykt upp som till oss som något nedsättande, utan bara som ett sätt att förklara Men det är det här du säger, så här, erotik, romantik, liksom en kvinna i centrum. Att vi, det verkar inte finnas någon bra begrepp på det på svenska som inte blir det här töntiga. Liksom, tantsnusk är det töntigaste begreppet man har hittat på. Liksom. Mm. Till att börja med, vem är det som är tant och vad är snusk då? Liksom? Mm. Som du säger. Liksom,
jo, men det är ju frågan om man tycker... För att grejen är det att de orden kommer... Alltså för det som jag upplever väldigt mycket, det är att folk som har läst mina böcker och folk som inte har läst mina böcker, det är en sån enorm diskrepans mellan vad man anser att det innehållet är. För det första så handlar ju mina böcker, alltså 500 sidor så kanske om 10%, där håller de på att snuska sig då. Sen handlar ju mina böcker om rasism, om feminism, om hbtq-frågor, om vårt samhälle, om klass, om ekonomi. Jättemycket om ekonomi har jag insett nu när jag har funderat inför den här podden. Så att ordet tantsnusk för mig och hela det som den frågan handlar om blir så ointressant, för den ställs oftast av folk som inte har läst mina böcker, och det blir så ointressant samtal. Mm. Det ger...
Blir du provocerad när jag frågar det? Är det för att du har hört det så många gånger?
Ja, alltså provocerad. Jag känner att jag vill snabbt kväsa det där, för att jag orkar inte. Alltså, tio års tid har jag svarat på den frågan, och jag har fattat i år beslutet som 53-åring, så jag har pratat klart om det. Det gör ingenting att du ställer den frågan här. Men jag tackar nej till sammanhang där folk inte har läst mina böcker, där de inte har läst genren, där de inte har någon aning om vad de ger sig in på. Då får ni välja någon annan, för jag är klar med det snacket. Och sen tycker jag, om man väljer att benämna kvinnobejakande sex som snusk, då tycker jag man ska utforska sig själv lite grann. Så tycker jag. Men sen håller jag ju med om, alltså jag kallar sig också snus, alltså det kan vara på två olika nivåer, antingen på den här lite skämsamma där man småpratar med den, eller så går Simone Arnstedt in i föreläsningsmode och då låter jag så här. Men det ska mycket mer till än så här för att provocera.
Ja, och det var ju inte för att provocera. Nej, det var ju heller inte för att det skulle vara, som Charlie och jag sa, vi pratade innan du kom, att det var ju heller inte i någon negativ mening. Tvärtom, väldigt befriande och härligt att folk skriver och vågar skriva det som folk vill läsa och sticker. Alltså så här, du har bara fått cred i de grejerna. Alltså bra feedback i de saker
som
jag har. Finns
ingen svensk författare som skriver så mycket om erotik eller så mycket erotiska skildringar som jag gör. Nej. Och jag vet varför, för det är för jäkla svårt.
Ja. Alltså varför är det svårt då?
Ja, men det är ju supersvårt. Alltså för det första så har du ju hela det här att när folk läser, du måste på något sätt stå ut med att folk kommer ha åsikter om det, en del tycker det är dåligt, en del tycker det är pinsamt. Det är så utlämnande att skriva erotik. Sen är det svårt att skriva erotik på svenska. Svenska språket har jättemycket så här blommiga eufemismer. Ja, men ni vet, liljevita kullar och allt sånt där. Och så har vi ett väldigt kliniskt språk. Men vi har väldigt lite däremellan, som engelskan har i mycket högre utsträckning. Så det är en utmaning. Och sen är det också mycket logistik när folk har sex, om de byter ställningar och så här, hålla reda på alla, vad alla är. Och sen så jag då som ska släppa som har släppt min 10:e bok, jag vill ju variera mig, och helt ärligt, det börjar ta slut på idéer.
Åh nej!
Som någon vill skicka in idéer, fast då måste ni ha läst alla mina böcker, för jag har nog pretty much använt allt.
Om ni som lyssnar på detta och har läst, så fort ni har läst klart den 10:e boken nu, som heter
Med hjärtat som insats,
då har ni förslag på nya sexuella ställningar eller eufemismer att föreslå, så kan ni lägga in det. Skicka det till charlieochmattias@gmail.com, så skickar vi vidare alla förslag till Simona.
Men så. Sen är det en annan kul grej, och så här, så 10 böcker, det är imponerande. Men du har ju du har fått ur dig 10 böcker på 10 år.
Ja.
Väldigt fascinerande? Är du inte stolt?
Jo.
Det är väl högt tempo, va?
Ja, det är det. Men alltså, man ska inte underskatta skräck som drivkraft. Aha. Alltså om du måste sätta mat på bordet och ha tak över huvudet, och det enda som bestämmer det är huruvida du får ur en bok eller inte, då sitter man ju inte och rullar tummarna.
Men
vi halkade från själva backen.
En tes som jag hade, för Charlie och jag har skrivit en bok. Jag kallar mig inte för författare, men vi ville passa på när vi hade gjort TV-programmet Lyxfällan, som vi sen valde bort och la ner. Men då kände vi att vi ska ändå samla ihop de erfarenheter vi har fått och skriva som en handbok. Och då fick vi i alla fall äran att få göra hela racet på, alltså nere på bokmässan. vi var bjudna innan av förlaget, så vi fick prata inför andra säljare och vi fick hålla föreläsningar på mässan, och det var lång kö när vi hade signering, kommer du ihåg där? Det stod så här 100 pers i kö. Det vi, jag kommer ihåg att jag satt där så kände jag så här, nu pikar jag i mitt liv. Det blir aldrig, jag kommer aldrig få vara så här uppmärksam någonstans. Men då i alla fall så, det tyckte jag var väldigt, väldigt fascinerande. Men då fick jag känslan av, eftersom jag också jobbar med ekonomi, att många böcker, för det första så slog det mig då hur enormt mycket titlar det finns. Jag är ingen bokmal, jag är en seriemal av rang. Jag lyssnar mycket poddar och klämmer så mycket serier så att det inte är klokt. Eller det är klokt, jag älskar.
När du säger serie, menar du tv-serier?
Tv-serier, ja. Men då, så, och sen slogs det av att hur mycket böcker kommer och vilken enorm konkurrens. Så det kan jag bara skriva under på, att det måste vara fruktansvärt tufft att nå ut där ute. Och att man måste ha kvalitet för att man ska få fortsätta. Men det var ju då det här med böcker, att de som sålde, många böcker var man glad då om man tryckte en upplaga på 10 000. Och då, för mig var det som att det fanns ett steg där, upp till 10 000, det kunde många sälja. Och det kunde gå upp till 10 kanske, men en del landade på 7 och en del 5. Men det var få som hade kanske landat på 20-30, utan gick det över 10, då sköt det iväg och då kunde det lika gärna bli 100 000 böcker. Och då började man tjäna jättemycket pengar. Känner du igen, finns det någon sån steg fortfarande? Det här var ju över 10 år sedan som vi gjorde det här. Men det jag såg då i alla fall var att upp till 10 000 så går det runt och det snurrar och man fick ett litet förskott som gjorde att man kunde skriva lite grann. Men sen kom GV och gänget liksom.
Jo, men det var ju en månadslön eller någonting sånt totalt. Det var
ja, totalt. Det var liksom ingen, nej.
Var inte alls.
Känner du igen den beskrivningen?
Ja, men med reservation för att det är länge sedan, som du säger, bokbranschen har förändrats enormt de senaste. Under de 10 åren som jag har varit i bokbranschen har den förändrats mycket. Jag ska säga en upplaga på 10 är bra.
Ja.
Nej, men det är, alltså, det är bra. Det är, de flesta debutanter kommer inte upp i den. Och jag tror fackböcker, de flesta kommer inte upp i det.
Nej.
Och jag har aldrig haft 100 personer i kö som vill bli få signal.
Men nu hade vi några tv-serier i rumpan.
Ja, men precis,
också,
så att vara tv-kändis är, ja, men det är ett av de sätten som man kan få fler läsare och fler köpare.
Men vart skulle du säga var gränsen då? För man läser ju om jag kommer inte ens ihåg vad hon heter nu. Hon, Camilla Läckberg, med alla miljoners miljoner som man drar in. Och känner igen, ni är ju, för jag säger ändå ni, för du är i min värld en av de här härligt nya kvinnliga svenska författare som finns en klick av, som känns väldigt framgångsrika, som går väldigt bra för. Och som en sån som Camilla har ju uppenbarligen, utan att jag vet något, så är det väl uppenbart att hon har tjänat jättemycket pengar. Vad är det ett stort steg liksom? Är det fortfarande det här antalet sålda, eller blir det ringa på vattnet att det blir serier, man har en bra litterär agent utomlands som lyckas sätta dealer så att man får ut böckerna utanför Sverige, eller vad?
Jag tänker alltid på det som en trappa. Och att man, det här första då när min bok till slut blev antagen och gavs ut, och det var så kul när jag sa det här med månadslön, för jag minns hur jag gick och funderade på vad jag skulle ha råd att köpa när jag fick mitt förskott. Det var ju, alltså, det är alla som vill skriva böcker, ni kommer ju alltid tjäna bättre på det jobb ni har nu.
Vad fick du i förskott, kommer du ihåg det, på din första bok?
Men alltså, grejen är att man får ju inte prata om det. Nej, men jag fick inte. En mindre. Alltså, okay, jag kan säga det då, men för det förlaget finns inte kvar, som kan inte stämma mig. Men jag tror jag fick 37,5. 37 500.
Efter ett, 370, efter ett år av skrivande.
Efter 18 månaders skrivande. Månader, så att jag sa ju inte upp mig då.
Nej, inte den dagen.
Inte den dagen. Och igen, det som hände då, om vi ska prata om ekonomi, jag ska återkomma till den här trappan av det, det var ju att jag skilde mig sen efter några år. Och då fullständigt kraschade ju min ekonomi. Jag lyssnade på ett av era avsnitt där ni sa att den vanligaste frågan en kvinna ställer när hon kommer in på banken är, har jag råd att skilja mig? Jag blev skild, om man säger så. Det var inte min önskan att skiljas. Och min ekonomi fullständigt havererade. Alltså, jag har aldrig varit så fattig som jag var då. Och sen blev det värre. Gav ut 3 böcker, 3 historiska romaner. Sen hade jag ett manus som jag trodde så otroligt mycket på. Och jag hade sparat pengar och jag visste att jag klarar mig ett halvår på sparpengarna om jag inte köper någonting. Så jag sålde det huset som jag hade, flyttade till en mindre lägenhet, sa upp mig från mitt mitt jobb. Jag var ju psykolog då, så jag visste också att jag får ett jobb igen ifall, för att jag var, jobbade med KBT och det var hög efterfrågan på det. Så jag sa upp mig. Då blev jag av med mitt bokförlag. Och då minns jag att jag satt så här, jag är 40 plus. Jag har ingen man, jag har inget hus, jag har inget jobb och nu har jag ingen bokförlag. Det här går inte riktigt åt rätt håll. Och där på något sätt så fortsatte det ner mot botten. Men sen fick jag ett annat förlag. Och det var det förlaget som jag har nu. Och de gav ut det som kommer att bli En enda natt. Det är den här boken med, som jag har tagit med till er. Med en röd, en kvinna i röd klänning på omslaget.
Du har väldigt snygga omslag, kan jag säga. Vi ska lägga upp, vi ska lägga upp våra sociala medier så kan ni titta
det
på.
Det finns olika. En del tycker de är förskräckliga och en del tycker de är jättesnygga. Men det var svårt för att vi skulle ju liksom skapa... Den genren fanns inte i Sverige. Så vi skulle, och det är ju så här, folk som köper böcker. Man ska fånga deras nyfikenhet på en... Du har 1-3 sekunder på dig. Och, vi, och då vill du signalera vad det är för typ av bok. Och ofta gör du det genom att den liknar andra böcker. Så där, då, och då skrev vi kontrakt och då fick jag mer pengar men fortfarande inga pengar, inte pengar så att jag kunde leva, alltså det räckte ju inte, men jag började hanka mig fram. Men ekonomiskt så nådde jag ju botten, tror jag, våren 2015. Då ringde jag till en, jag kommer inte exakt ihåg, men där någonstans, då minns jag att då ringde jag till en kompis och grät och sa det att jag fattar inte vad jag har gjort. Hur kunde jag vara så klantig och tro att jag skulle klara mig? Och kan du låna mig pengar till min nästa hyra?
Det var, men var det så att du hade fått förskott som just var förskott och sen hade du behövt använda dem månadsvis?
Ja,
och sen
ja,
så
visst.
Innan försäljningsroyaltyn så var det ett stort glapp.
Och jag vill bara säga att en försäljningsroyaltyn, det är inte garanterat att du får någon försäljningsroyalty, det vill jag bara säga. Ja, det var så, man får inte så mycket. Alltså, du får inte... i början, och det var, de visste ju inte, ingen visste om det här skulle gå. Men sen började ju mina böcker också sälja utomlands, och det vände egentligen, för mina, de, den här serien sålde till USA och sen sålde den till England och Tyskland, och sen började det komma in så pass mycket pengar att den här absoluta paniken som jag hade ekonomiskt länge gav med sig. Men alltså att vara småbarnsmamma, du vet, jag köpte inte vinterskor på många, många år till mig själv, alltså till barn, så.
Men det var väl också för att du inte visste heller. Man vet ju inte hur mycket den säljer och hur, hur det ser
ut. Men det var, jag hade inga pengar.
Nej.
Alltså det var verkligen.
Nej, men det jag menar, du kommer in så var det så här, antar jag att det blir, vad skönt. Nu klarar jag mig någon månad till.
Ja,
liksom.
Precis.
Och det är sen, svårt att beräkna, menar jag.
Ja, det är helt omöjligt att beräkna. Det kan komma, oj nu fick jag 40 000 eller oj nu måste jag betala 130 000 till Skatteverket. Det är också, jag hade en enskild firma, vilket inte passar mig alls.
För jag vet väl, det var ju också en period, du bara flika in där, eller väldigt långt, under en lång period som, jag kommer inte ihåg när det slutade vara så, men att när bokhandlarna köpte in böcker så fick de stå för det och inte hade full retur. Vilket, jag kommer inte ihåg om det kan ha varit 10 år sedan kanske när det förändrades, men där det gjorde så att bokhandlaren fick skicka tillbaka det de inte sålde, vilket blir ännu svårare för författaren.
Det är ju inte roligt. Det har ju hänt folk som jag känner, där liksom man trodde man hade sålt 3000 ex och sen kommer 1800 tillbaka. Ja. Så de har returet. Men den här trappan du pratade om den var liksom, om 10 000 kommer de flesta upp i, det gör inte folk nu. Nu för tiden tror jag man räknar hem en affär om man säljer, och nu, så jag är ju inte den som kan.
Nej,
det här.
Kan,
men alltså
kan...
2000 i alla fall. Ja. Säljer du under 2000, då kanske man börjar oroa sig. Om du är en författare som skriver så kallad kommersiell litteratur, det är ju det jag gör. Litteratur som man räknar med ska sälja och dra in pengar. Så att man sen kan också ge ut lite poesi som säljer kanske 200 ex eller någonting. Mm. Så att trapporna, det är ju så. Man säljer ju mindre nu.
Men jag tänker, ja det gör man, men jag tänker ändå att upp till 10 000 så kan man ju fortfarande inte kanske helt leva. Om man skulle sälja 10 000 bara, och inte, det är verkligen inte bara, det är skitmycket böcker. Men att där blir inte den här snöbollseffekten. Alltså det vill säga att man gör den här super...
Nej, förr i tiden brukade man prata om att 20 000, sålde man 20 000 på ett år. Och du får inte glömma att det är på ett år.
Nej.
Alltså sen måste du komma med en ny bok.
Exakt.
Det är inte så att, ja nu har jag sålt 20 000, nu kan jag dra mig tillbaka.
Nej.
Utan,
nej.
Men nu för tiden räknar, och då pratade man om inbundna böcker. Nu för tiden ser det inte riktigt ut så, utan nu för tiden pratar man sålda ex alla format. För att nu till exempel har ljud kommit. Och det har kommit på bara några år. Så har ljudboksformatet fullständigt exploderat i Sverige, vilket har ritat om kartan helt. För plötsligt är det där man kan börja dra in lite pengar. När jag började skriva, då fick man liksom kasta ljudboksavtal. Alltså, man som författare nästan betalade för att någon skulle ge ut den. Nu är det ju där, de ger man ju inte ifrån sig de avtalen.
Nej, och nu har jag ju sett, eftersom jag är lite i branschen också då, och har några klienter som skriver, så vet jag ju också att alltså, nu, det är vissa, bara för några månader sedan så gjorde ett avtal som bara innefattade ljudrättigheten.
Ja, men en del böcker ges bara ut som ljud.
Ges inte ens ut som vanlig bok.
Nej, precis.
Och hur är det där för dig? Hur mycket är ljud, hur mycket är digitalt och hur mycket är pappers? Om du inte får prata siffror kanske du kan prata procenten.
Nej, men det du pratar om är inbundet, man pratar om pocket, man pratar om ljud och e-bok. Och sen ibland tillkommer något som kallas för stor pocket. Det är mellanformatet mellan inbundet och pocket. För ytterligare röra till det då, så vissa typer av böcker, däribland mina, de fortsätter sälja väldigt länge. Du pratade om det här att när man har fått lite rull på det. Jag tjänar fortfarande pengar på de böckerna som jag gav ut för 10 år sedan. Och det är en bransch där en bok ofta är död efter 2 månader. Nu ska vi se. Vi kan säga så här, bara lite till, som är den bok som kom ut innan Med hjärtat som insats, och som är en bok där jag ändå har siffrorna i huvudet, och som också sålde 100 000 på ett år, vilket är rätt så, eller ännu mindre, enastående. Och de siffrorna har jag lite i huvudet. Där skulle man kunna säga att, och det är så osäkert, men säg att ljud, pocket och inbundet är det som står för de stora summorna, och då kanske det är fördelat ungefär
lika mycket.
Ungefär lika mycket. Men kanske att man, men sen är grejen, om 2 år då kanske ljud står för hälften. För ljud är det som fortsätter ticka på, medan den inbundna, den dör ju. Och sen så säljer pocketen på en liten stund, men sen plockas ju pocketen bort från de flesta hyllor och kanske lever kvar på internetbokhandlarna, medan ljudbokstjänsterna, de bara fortsätter böcker. Så fort någon har upptäckt mitt författarskap, då kanske de går tillbaka och så vill de läsa alla de gamla böckerna, och då fortsätter ju så att...
Men Per, nej, men bok, jag, för det är mycket med våran podd, vill bara säga det. Det är ju rätt roligt också, för att vi har då, vi ser vad vi har för downloads, alltså nedladdningar då, varje tisdag när vi släpper vårt avsnitt. Men sen så har det ju ändå varit jättemycket mer lyssningar, och då är det verkligen som att folk har hittat podden och sen börjar man gå tillbaka och
precis, kolla.
Och det är väl samma sak nu, man hittar, man talar så här, nu ser någon sitter här och lyssnar och lyssnar, kan konstatera. Ja, men jag tänker också nu att nu berättar vi att säkert lyssnare här som inte har läst dig, så vill vi uppmana alla såklart nu att göra det. Och kan man börja med den nya boken, måste jag fråga.
Det här, alla mina böcker är fristående.
Det, ja, så att det går.
Och det tycker jag, det brukar jag alltid, om folk säger, men vilket tycker jag ska börja med? Alltså, jag brukar säga så här, börja med den senaste. Alltså, om du har ljudbokstjänst, börja med den senaste. Om du liksom vill köpa billigt, köp en pocket. Jag säger alltså...
Men det är en av de här böckerna som jag gillar extra mycket, som heter En enda natt.
Nej, du menar En enda risk.
En enda risk
menar jag. En enda risk menar jag. Ja.
Sorry, jag hade tantsnusket kvar. Nej, nu släpper vi det. Ja, just det, En enda risk.
Ja.
Ja. Berätta om den.
Ja, det är så roligt.
Varför jag tycker det, eller varför vi tycker det så.
Bakgrunden är ju att jag är ju en extremt introvert, så jag sitter ju helst hemma. Jag tittar väldigt mycket på tv. Jag brukar tänka på det. Alla vill vara med i tv, men jag är ju den som tittar på allting.
Du vill vara på andra sidan.
Jag är den, men framförallt är jag ju på andra sidan och ser mycket tv. Och en av mina absoluta favorit-tv-program var ju Lyxfällan länge. Och grejen är att jag tycker om att arbeta in tv-program i mina böcker. Jag har både Bonde söker fru och Halv åtta hos mig har varit med. Men också då så kände jag att jag har en hjältinna då, huvudpersonen, den kvinnliga huvudpersonen. Hon är journalist på Aftonbladet och lever och arbetsnarkoman. Och hennes stora nöje här i livet är att titta på Lyxfällan, äta smågodis och skratta, hånskratta åt män som gråter för att de måste sälja sin Xbox. Och då träffar hon ju en man då, och då ska hon introducera honom till det, och han säger, men vad går det här programmet ut på egentligen, säger han, för han förstår överhuvudtaget inte, för han är ju cool, han tittar ju aldrig på tv, han är ute och räddar världen typ. Just så att, ja, så att sen bondar de över det här programmet ihop.
Nej, vad roligt.
Det är jätteroligt.
Ja, jag vet ju det. Det var jävla kul. Det var faktiskt min fru som berättade om hon hade läst det. Då inte blir man så här, blir man lite stolt ju. Även om inte.
För du vet ju inte, vet inte hur du framställs i.
Nej, men inga programledare tror jag. Det var så länge sedan jag skrev den.
Nej, men roligt alltså. Det, ja, men, och, så då, men nu då? Alltså, känner du dig lugn i ekonomin? Har man kommit efter 10 böcker med den typ av nivå som du håller? Jag menar, för mig så är du ett känt namn nu. Även fast jag inte är en bokmal på något sätt, så känner man igen dig.
Det är klart. Men är du safe nu? Så behöver du inte tjäna några mer pengar?
Ja, men det tycker jag är så intressant. För det är så svårt. Jag tänker inte på mig själv som känd. Jag tänker på mig själv som etablerad.
Ja, det är kanske ett bättre
men
ord.
Jag men alltså, det är bara för att för mig känd, då är man en sån som man sätts på ett tidningsomslag och så säljer det fler tidningar. Det tror inte jag att jag är mitt namn. Mm. Men, och jag träffar oftare folk som inte hört talas om mig än vad jag träffar folk som har hört talas. Det är fortfarande lite nytt för mig det där att ja, men när jag går till sjukgymnasten så säger hon i receptionen: "Åh, jag vet vem du är." Och jag bara: "Åh, gör du?" Det känns jag har verkligen inte vant mig vid det.
Mm. Det är den här vackra: "Är du den Simone Arnstedt?"
Ja, precis. Mm.
Ja. Jag är den.
Och mina barn blir fortfarande väldigt imponerande när det händer. Ja. Så, men jag är etablerad och till exempel att jag har skrivit kontrakt på flera böcker nu och det kan jag, alltså förlaget litar så på att böckerna kommer gå bra och att jag gör det jag har åtagit mig att göra. Det är ju ingen garanti bara för att man har släppt 10 böcker att man kan tjäna pengar på det. Det är viktigt att veta, för att det är inte likadant som andra jobb, tänker jag. Där man, det finns någon sorts koppling mellan hur hårt man arbetar och vad man får i lön. Du kan jobba jättehårt som författare och aldrig kunna försörja dig på det. Och sen så finns det ju tv-kändisar som får släppa en bok och så. Ja. Ja, det så det är väldigt speciellt, tycker jag, den typen av jobb. Alltså det gör nog jag aldrig. Jag är ju inte riktigt den typen som känner mig säker, utan jag är ju lite ekorre sådär. Så fort det kommer pengar så ska de stoppas i olika hål, och jag misstror banker och öppnar bankkonton överallt så att ingen bank ska tro att de äger mig, med resultatet jag har ingen aning om vilka banker jag har öppnat konton i.
Oj då.
Ja, precis. Men jag nu behöver jag inte oroa mig på ett par år i alla fall, men jag kan ju också få cancer eller bli sjuk eller någonting, och på det viset är det ju sårbart, för att ingen kan göra det jobbet åt mig. Jag måste ju skriva böckerna själv. Och jag måste också vara lite försiktig med min tid. För att ju mer i början då, när man inte var så framgångsrik, då blev man ju så lycklig när någon journalist ville ställa några frågor. Nu måste man hålla koll på sin tid.
Men hur är det, tjänar du mer nu om du skulle slå ut de sista 2 årens lön? Tjänar du mer i snitt per månad än vad du gjorde som psykolog?
Ja, nu gör jag det. Fast jag vet inte vad jag skulle haft till psykologlön.
Nej, men ungefär, tänker jag. Alltså att du vet ändå om du...
Ja.
Då säger du att det hör ju på dig att det är typ där i närheten, eller ja, jämförbart.
För grejen,
du tjänar inte 250 000 i månaden på dina böcker uppenbarligen.
Nej, verkligen inte. Men man tjänar inte pengar på det viset. Det är ju en så bizarr bransch där. Jag har ju startat aktiebolag dit pengarna går. Så att jag tar ju ut en lön. Och den bestämmer jag ju själv då utifrån ifall det finns pengar i bolaget. Det var bara något år sedan som det inte fanns pengar i bolaget, så det blev liksom ingen lön till Simone Arnstedt den månaden. Men sen nästa månad kan det komma in 500 000 som jag inte ens har räknat med. Mm. Så konstig är den här världen.
Mm.
Så att jag skulle i teorin kunna ta ut mer, men då tar ju pengarna slut jättefort. Mm. Och jag vet, så att jag... Men man tjänar ju mer liksom roliga pengar, tycker jag. För det kan komma pengar som man inte har räknat med. Och man har ju också en firma som gör att man kan... Ja, men jag kan sticka iväg på en kick-off för mig själv.
Mm.
Och det är ju sånt mervärde i livet, tycker jag. Ja.
Ja, men det förstår jag verkligen uppsidan av. Vi är ju både egenföretagare, det kan jag verkligen förstå uppsidan. Men det är ju också som du säger en press. För skriver du inget, om du sätter dig framför datorn och börjar skriva och det inte kommer något, så blir det ju inga pengar över. Ja, du kommer fortfarande sälja böcker, men då kommer det ju gå ner för. För det är också egenföretagarens press ibland, just när man har den typen av yrken som man producerar saker. Jag har precis anlitat en snickare som ramlade olyckligt och slog sig och knäckte två revben, vilket gjorde att han hade ju lovat massa jobb, både till mig och till några andra. Och sen plötsligt står han där, jag vet inte när jag kan komma och jobba igen. Och det finns ju ingen som betalar. Alltså, förstår du vad jag menar? Och
här nej, är det jag ändå förstår verkligen.
Ett revben, det går ju att lösa så småningom. Men alltså, får du inte till det, så blir det ju...
Alltså, min oro är inte att jag inte får till... Alltså, det är ju på något sätt, det är det jag kan.
Ja,
det,
så där känner du dig trygg
ja,
med.
Ja, men alltså att skriva böcker, skriva den här typen av böcker. Du frågar om jag var stolt. Jag är jättestolt. Men jag också... Det här är enda jobb som jag har haft, och jag har haft många jobb under åren. För jag har dels har jag pluggat jättemycket olika saker, dels har jag ju hankat mig fram på olika jobb och testat mycket olika saker. Det här är enda jobb som jag har haft, jag har inte känt mig som en bluff.
Mm.
Det är, alltså jag har hittat hem, och jag tror jag är tacksam flera gånger om dagen att jag får hålla på med det här. Att och jag lyssnade ju då på er podd innan jag kom hit, och jag har lyssnat på flera avsnitt, och i något avsnitt pratade ni om det här, ja men det var om corona, det här att man upptäcker vad som är värt i livet. Och jag har ju, eftersom jag jobbar med KBT, så har jag jobbat mycket med det här att man tittar på, vad har du för värderingar, vad är viktigt för dig? Och alla människors svar är, mina barn är viktigast för mig. Och sen lever man inte enligt de värderingarna alltid, för livet kommer emellan, eller man tackar ja till saker, och så plötsligt så har man inte pratat med sina ungar mer än 2 minuter per dag de senaste månaderna. Jag har ju verkligen aktivt tänkt att det här är så viktigt för mig, att vara hemma tillsammans med mina ungar, och jag är så tacksam att jag kan göra det.
Mm. Men när du säger så här, för jag har ju skrivit 3 böcker, eller var inblandad i alla fall i 3 böcker, och nu är det mer faktaböcker eller liksom inspirationsböcker och inte skönlitteratur. Men det är just det där man säger, så att det tar väldigt, väldigt lång tid. Jag tror folk inte förstår, vad är det som tar tid då? Hur ser en bokprocess ut för dig? För man har någon bild av att man sitter där med en stor kopp te och tittar på höstlöven faller, och så faller inspirationen över, och sen skriver man dialogen, och sen så går man och är nöjd med det. Men hur ser liksom själva hantverksprocessen ut från lerklump till färdig kruka liksom?
Det är en jättebra fråga, och det är lite skillnad på om du är nybörjare eller än om du är liksom mer rutinerad som jag då. Men någon sorts genomsnitt, om vi säger att det ska ta 1 år då, eller ja, det spelar ingen roll. Och det är olika personer gör ju på olika sätt, så att jag kan ju berätta hur jag gör. Jag jobbar nu med det här heltid, så att jag går upp på morgonen och jag börjar ofta skriva direkt, jobba. För jag är pigg på morgonen och tycker det, och jag tycker om att börja liksom innan alla kontor sätter igång, för då blir man inte så mycket störd. Och sen kör jag kanske 4 timmar, och det, alltså det är verkligen, ibland kör jag intensivt i 4 timmar, ibland sitter jag slösurfar och svarar på mig. Alltså,
men sen har du fika klockan 11.
Mm. Sen har jag fika klockan 11, och jag tar ju, särskilt nu när min kropp börjar bli så stel, jobbar jag efter det här Pomodoro-systemet där man jobbar 25 minuter och sen tar man en paus. Och jobbar 25 minuter och sen tar man en paus. Det är ett bra sätt att bli effektiv. Men jag fikar klockan 11 och lägger ut det på Instagram. Och jag jobbar ju, alltså mina sociala medier är ju ett verktyg egentligen.
För er som inte följer oss i morgon, så kan man notera att man kommer
vara uppleva fika
klockan 11. Det är därför jag säger det.
Sitta och vänta på dagens fika.
Simon Arnstedt heter du helt enkelt på Instagram. Mm.
Och det är mest fika där. Och ibland någon sån här rant om någonting.
Men skriver du då liksom så här, nu skriver jag lite i kapitel 4, eller skriver man på en övergripande nivå?
Alltså det är olika.
Eller?
Nu till exempel har jag släppt en bok. Och ungefär samtidigt med att den började bli klar, då börjar jag tänka på nästa bok. Och då sitter jag först och jobbar med mina karaktärer, kommer på vad de ska heta, vad de ska jobba med och vad konflikten ska vara. För att jag skriver kärleksroman som utspelar sig i modern tid, och för att det, alltså, i vår tid, man kan ju träffa någon och bli kär och så blir man ihop, men det är ju ingen bok, så att det är ju 2 personer som träffas som vi känner, och de borde bli ihop, men så finns det massa anledningar till att det inte passar, och det är det som är handlingen i boken. Så då funderar jag ut handlingen, och sen så brukar jag ofta fundera på slutet, och så börjar jag dra upp vad behöver jag veta. Till exempel i Med hjärtat som insats, huvudpersonen är kvinnlig livvakt. jaha, vad gör en kvinnlig livvakt då? Hur går det till? Då letar jag reda på folk som jag vill intervjua. Jag lånar böcker, jag läser böcker. Men jag försöker komma igång ganska snabbt med skrivandet. För det är lätt att researchen tar över annars. För jag tycker det är så roligt. Och så börjar jag nörda in mig i böcker och sådär. Och så börjar jag skissa på den här karaktären. Och så börjar jag skissa på vad boken ska handla om. Och sen så har den manliga huvudpersonen. För jag visste att jag ville ha två personer som hatar varandra. Jag tycker det var så roligt. Och så visste jag att de... Att
det är kul att se dig berätta. Det är bara glimra i dina ögon här. Du ser inte lyssnarna.
Och så kände jag också att de här två har känt varandra förut. Så det här är två människor som älskade varandra. Passionerat när de var unga. Så det är som man bara gör när man är tonåring. Men någonting hände som drev dem isär totalt och brutalt. Nu har 15 år gått. De har inte setts, de har inte pratats vid sen den där katastrofen. Och nu kliver han in på hennes jobb. För han behöver en livvakt. För han är hotellkung med utländskt påbrå. Och han har blivit hotad till livet. Och han behöver en livvakt. Och så kliver han in på... Och då kliver han in på kontoret hos Tom Lexington. Som var huvudpersonen i En enda risk. Han är ascool. Han är ex-militär och jättetuff. Och där jobbar Desi då, som hon heter. Och då får han syn på henne, kvinnan som liksom förstörde hans liv för 15 år sedan. Och han säger, henne vill jag ha. Och hon blir ju då allt annat än glad över detta och försöker protestera. Men det går inte riktigt. Så att de här två förs då samman trots att de har den här väldigt, väldigt såriga historien tillsammans. Och så vecklas det upp då vad som hände den där natten för 15 år sedan. Och... tillsammans med de trauman som de som är högst aktiva nu. Ja, den är jättebra. Jag tror att det är den bästa boken jag har skrivit. Ja. Mm.
Shit, vad roligt. Ja, mm. Nej, men är det så här nu då? Måste bara, alltså, så här, kan inte vi gå och ta en AV? Det känns som att Simona kan väl... Jag blir så nyfiken på det här så att man bara skulle vilja...
Alltså, det är mitt andra största intresse här i livet. Det är ju champagne.
Ja, men då så.
Ska vi med förra avsnittet? Mm,
ja, jag känner att vi har en AV på gång.
Ja, vad härligt.
Men jag måste bara fråga, får man mindre röda? Det är så kul när eller det är inte kul, men eller så är det bra när författaren får tillbaka av redaktören att alltså alla röda bockar.
Nej.
Får man mindre och mindre? Eller?
Nej.
Du känner ju aldrig så här, och nu kan jag skriva den här nästan rakt av.
Bara. Nej, och börjar man tänka så som författare skulle jag säga att då gör man sig själv en otjänst. Det jobbet som min förläggare gör, där jag får de stora övergripande instruktionerna som att till det som det mindre som min redaktör gör, som hon säger, ja Simona, skulle du kunna tona ner manshatet lite grann, Tor? det tycker jag är jätteroligt. Och sen kom det så här, förläggaren sa, ja, vi tycker att han är lite osympatisk. Och så får jag tillbaka från agenten, ja, vi tycker att hon är lite osympatisk. Och så här håller jag på. Och det, nej, jag får aldrig mindre. Och jag ber också om att jag vill ge mig allt ni har. Så jag skulle snarare säga att jag vill bli mer och mer utmanad för varje gång. Mm. Och det är tufft. Och alltså här har man stor användning av att vara psykolog. För jag kan sitta hemma som en arg treåring och de är jävla idioter, de fattar inte. Och vad är det? Vilka tror de är? De kan väl skriva en bok själva? Och så, ja, stort tack för den här inputen som ni fick. Väldigt intressant. Jag ska verkligen fundera på det. Så att det är en väldigt dramatisk och emotionell process när man håller på med det här.
Jag hörde av mig till dig när du höll på och då sa ju du...
Det här, minns inte jag ens.
Jo,
i början.
Ja, för då skrev, skulle du kunna tänka dig att komma som gäst.
Ja.
Och då sa du så här, absolut, och det vart jag jätteglad för, men inte nu, för att nu håller jag på. Och det var ganska tydligt. Ja. Och sen så tar vi den där boken här. Klar.
Ja, och det var liksom... Alla mina mejl i den där sista månaden skrivs ju liksom i caps lock. Ja. Mm. Så att det, alltså det är väldigt dramatiskt allting där. Men ja, jag jobbar med väldigt lugna människor också som har stor förståelse och som tycker att allt... Alltså, jag tänker ibland, de är så snälla. Jag tänker ibland hur de måste prata med varandra. För nu, och någon gång var jag så arg så då skrev jag liksom ett ganska surt mejl. som jag sen liksom fick be om ursäkt för. Så att det är väldigt mycket dramatik på slutet där.
Mm. Vad är din förebild då? Säg en författare som är din förebild. För...
Det, alltså en av mina absoluta favoritförfattare heter Alicia Ray. Det är så här, jag tipsar regelbundet om bra författare och böcker. Både på mitt Instagram, på ett Instagramkonto som heter Romance Ever After. Där vi är 5 kvinnor som tipsar om olika bra böcker. Och jag boktipsar. Alltså jag boktipsar.
Men då ska man helt enkelt följa dig på Instagram. Simona Almstedt.
För att jag lägger ofta upp böcker. Alltså jag brinner ju väldigt mycket för den här genren. Jag har varit rådgivare åt det första svenska romance förlaget som startade. I 2 års tid så var jag liksom rådgivare och hjälpte till att ta fram böcker. Bland annat den här Alicia Ray som har kommit ut på svenska, en titel. Ja, så att det är en av de grejerna som jag gärna gör, boktipsar. Så det tycker jag man ska följa mig i sådana fall, om man vill ha
klart.
Fler boktips.
Klart, man ska följa dig. Vi lägger ut på våra sociala medier också. Och alltså, lycka till med boken nu.
Tack.
Den har precis kommit i handen. Det ska bli jättespännande.
Den är jättebra.
Så får vi höra på AVN snart kanske. Precis. Hur det är. Du säger att du är lite så här, att du är lite introvert eller vad du sa, att du inte så här, men kan man, går du få ut Simona på en AV?
Alltså jag är ju så lätt att förleda liksom. Säg bubbel, så då går jag. Jag kommer så väl ihåg, jag skulle bli intervjuad av en dansk journalist. Och också jag var ganska kort och ganska stram så där. Jag vill inte prata om det och när vi kan ses då och då. Jag vill absolut inte bli fotograferad. Och sen kommer jag dit och så får jag ett glas Polo Rocher och du vet. Sen hade ingen integritet kvar överhuvudtaget.
Ja, det är bra. Då vet vi det. Då är det bara vi ska bjussa på.
Säg då nu i slutet av det här samtalet. För vi vet att det är i början.
Ja, det är bara för att vi inte får använda en flaska innan. Men det var härligt att träffa dig. Vilken härlig person du är.
Tack, ni med.
Ja, men jättekul.
Kul. Ja, kul. Härligt. Vi hörs.
Bra.
Tack för idag.
Vinke vink.
Hej hej.